Det här är en podd från Svenska Yle.
Skatteparadis som på ett skurkaktigt sätt gömmer mäktiga politikers och rika kändisars pengar bakom dunkla sekretessridåer. Ja, det här diskuteras nu aktivt igen efter den nya Pandora-läckans läckra avslöjanden där också. Hundratal finländare figurerar, men var går gränsen mellan smart skatteplanering och direkt kriminellt skattefusk? Är jag till exempel en skatteskurk om jag aktivt försöker betala lägre skatt? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Martin Paasi, du är ekonomisk expert på nätbanken Nordnet. Också känd från podcasten Raha Podi. Välkommen hit till vår podd igen.
Tack.
Har du själv någonsin skatteplanerat?
Det är mycket dåligt. Jag har aldrig haft sådana egendom att det skulle vara hemskt värdefullt och värt besväret. Och det är mera kanske så att vad det nu heter, det här kotitalonvähennys, det har man liksom utnyttjat sig av.
Hushållsavdrag.
Förlåt?
Hushållsavdrag,
just det. Och det där. Och sen förstås liksom försökt dra av liksom de kostnader som man måste lägga ut för den inkomst som man har fått. Men det är, liksom, det är på den nivån.
Men alltså, vi talar om småskalig skatteplanering då.
Ja. Och det handlar ju om det som sker inom regin för det nationella skattesystemet och de regler som finns där. Så
det är ju någonting som egentligen i princip alla gör?
Absolut. Det vågar jag påstå. Att liksom, även om jag gärna betalar skatt till Finland så tycker jag att jag behöver inte nödvändigtvis betala sån skatt som inte jag ska betala.
Mm. Men jag funderar just på det här liksom och vi ska diskutera mer kring det här, var den här gränsen mellan så att säga tillåten accepterad skatteplanering och sen direkt liksom skattefiffel, skattefusk går. Okej, då talar vi om sån här som hushållsavdrag som är ju helt liksom satt i system av staten, så det är ju förstås helt okej. Ja. Men sen finns det ju liksom en sån här gråzon där på något sätt mellan vad som är accepterat och inte accepterat. Om jag nu funderar lite vidare på det här, liksom helt hålla oss till det här konkreta exemplen. Min mammas sommarstuga har överförts i mitt namn ren nu och jag har liksom ren färdigt då liksom betala arvsskatt på det här. Är det här skatteplanering?
Det är skatteplanering, men det är inte skattefusk. Att det här är ju liksom det som vårt skattesystem ger utrymme för. Och här handlar det ju egentligen om det att det skulle vara hemskt mycket enklare förstås om skattesystemet och skatterna skulle vara enkla. Och det inte skulle behövas finnas alla möjliga undantag som har byggts på under årens gång. Och när det då handlar om att bara liksom förstå det här systemet och utnyttja de så att säga, möjligheter att minska sin egen skatt som systemet ger utrymme för, så anser jag att det är fullständigt okej. Och det är till och med det som har varit meningen när man har kommit med diverse undantag med mera. Det är ju inte i misstag, utan man har på flit skrivit dit dem i skattesystemet.
Nå, hur är det då om man har ett bankkonto utomlands? Är det skatteplanering? För det här lyfts också upp nu i sammanhang när man talar om skatteparadis.
Ja, det är ju helt löjligt. Jag har ju ett bankkonto i Stockholm och jag tror att Sverige har lägre totalskattesats än Finland. Så då är jag väl också och har ett bankkonto i skatteparadis enligt det här. Och det var som någon sa att från Finland sett så är ju alla andra länder ett skatteparadis eftersom skatten är lägre överallt annanstans. Vilket ju inte är helt sant, men att, i alla fall. Så att nej, ett bankkonto någon annanstans i världen är inte skattefusk i sig. Alla möjliga konton och alla möjliga aktieförvar, allting är liksom tillåtet så länge du deklarerar det. Mm. Att jag menar, jag kan i princip dra min lön genom ett skatteparadis som jag vill, och det är fortfarande helt okej om jag deklarerar det liksom i enlighet med det vad jag bör göra. Det är först sen när jag så att säga hemlighåller information av finska beskattaren som det blir liksom olagligt.
Men är det inte svårt att avgöra på något sätt att när aktivt hemlighållande och det att man låter bli att redogöra eller berätta någonting? att var går gränsen mellan det?
Nej, för det tycker jag liksom, det finns en helt entydig tolkning på det, inte minsta detalj, att vid det skedet när du har en skyldighet då, liksom att om du går utanför finska lönesystem och allt möjligt sånt här, så har du ju, eller liksom du placerar aktier via en mäklare som är domicilierad någon annanstans än i Finland. Och de här skatterapporterna kommer automatiskt från den här aktiemäklaren till exempel till de finska myndigheterna. Så det är ju din skyldighet att se till att du rapporterar dina affärer till Skatteverket. Och då spelar det fortfarande inte någon roll om du också så har alla dina pengar på Bermuda, så länge du igen berättar allt som du bör berätta åt Skatteverket. Men det är ju klart att det finns ju en orsak till varför man använder sig av så kallade skatteparadis, och sen möjliggör de ju det att man så att säga kan gömma inkomster från den nationella beskattaren. Och om du då tar det steget ut, så det är då du övergår från skatteplanering till skattekriminalitet.
Men fast då, som vi nu konstaterar, nästan alla då skatteplanerar helt lagligt och på så här småskaligt för det mesta, så väcker just den här frågan om skatteparadis väldigt liksom mycket ilska och starka känslor. Och det här med skatteplanering har hos många en så här negativ klang. Har du liksom förståelse för det här?
Absolut. Det är ju så här, om man skulle få alla skatter indragna som det nationella skattesystemet har rätt till, så kunde vi ju sänka skatten för oss alla. Att den gråa tonen bidrar ju till det att vi i utgångsläget behöver betala högre skatt eftersom det här skattesystemet läcker.
Det låter lite som en omvänd Robin Hood-logik här.
Kanske det, ja. Men det är ju det handlar om. Att skulle man i världen, skulle alla nationella skatteverk kunna täcka igen den liksom gråa ekonomin och få tag i alla kassaflöden och lyckas dra in alla de skatter som de har rätt till, så skulle det ju finnas en möjlighet för att liksom sänka på de olika skattesatserna.
Så du tycker inte liksom att den här kritiken och ilskan som uppstår, att det liksom är blåögd moralism?
Nej, jag tycker inte. Sen samtidigt så finns det en massa missförstånd i omlopp. Och mycket missförstånd som också väcker känslor.
Ja. Vad är det största missförståndet?
Till exempel det att om du har ett konto i en Luxemburgs bank, så gör du något kriminellt. Det finns också helt vettiga orsaker till att liksom då till exempel använda sig av Luxemburg som Europas största fonddomicil. Alltså där de flesta fonderna, europeiska i Europa registrerade fonderna har sin domicil, sitt hemland i Luxemburg. Eller största delen av pengarna förvaltas i sådana fonder. Och det handlar mer om det att den luxemburgska staten har velat gå in för att få en stor fondbransch till sig. Och så tillvida har möjliggjort olika sorters liksom praktiska arrangemang, vilket som sänker kostnaden för uppehållandet av placeringsfonder. Och då är det liksom ändamålsenligt för både fondbolaget, men också för gemene man på gatan som vill investera i sådana här fonder, att den här fonden är registrerad i en domicil som heter Luxemburg. Och alla vinner på det. Det har absolut ingenting med skattefusk att göra. Irland är ett annan domicil som är också alltså gått i bräschen för att bli en stor fondhub.
Alla banker i världen hjälper väl på något sätt sina kunder med skatteplanering i någon form,
ja,
eller hur?
Precis. Det jag antar det. Det är svårt att säga, men alla större banker i alla fall.
Okej, men hur mycket tror du liksom den här ändå misstron mot liksom skatteplanering och den här ilskan som det delvis liksom leder till, hur mycket handlar det liksom om att det just är mångmiljonärer och politiker som sen ofta lyfts upp i rubrikerna, kändisar som liksom fifflar och inte vill dra sitt strå till välfärdsstacken, utan hellre gömmer då sina rikedomar under så att säga en palm på en söderhavsö eller i ett palats där. Jag menar, det är ju det här narrativet som byggs upp. Hur mycket påverkar det?
Så länge det här narrativet är sant och det inte finns liksom, med andra ord, en helt praktisk orsak till varför en kändis har beslutat att registrera ett bolag på ett skatteparadis. Och den här kändisen då inte heller talar om för den nationella skattemassen att all den information som den har rätt att veta, då blir det ju vanskligt det här liksom beteende. Mm. Då är det ju liksom skitstil helt enkelt. Men det är att man kan inte bara på basen av det att någon har ett konto eller ett företag registrerat i ett skatteparadis, man kan inte automatiskt dra den slutsatsen att det är något kriminellt. För det finns alltså praktiska orsaker. Till exempel någon filmstjärna eller någon annan kändis kan ha inkomster från väldigt många olika länder. Men det när man börjar gömma inkomstkällor från sånt skatteverk som egentligen ska beskatta dig. När man börjar gömma grejer, undanhålla information. Det är då det liksom vi stiger över to the dark side.
Men fundera liksom att den här stora kritiken mot skatteparadis liksom, är den då mera liksom en moralisk än en juridisk fråga? Eller det känns som att det finns lite av båda ingredienserna här.
Det är en svår fråga. Alltså, det är så att ett skatteparadis ger möjligheter till fuffens. Och jag förstår att den där associationen då liksom att om du har något med ett skatteparadis att göra så liksom, så det är kort väg till att dra den slutsatsen att okej, det är något fuffens. Men poängen är den att det skadar själva saken att bara dra den där slutsatsen rakt av utan att ha liksom faktiskt rätt ut det, att ha den här ifrågavarande personen eller frågande bolaget utöva den så att säga aggressiv skatteplanering eller olaglig skatteplanering eller skatteplanering där man så att säga försöker undanhålla information eller kassaströmmar som man i vanliga fall skulle behöva bli beskattad för.
Kan man liksom tänka så här, det att man liksom döljer saker och agerar så det är hemlighetsfullt, så det väcker ju misstankar om att här finns en hund begraven, men det är liksom inte per se ett brott i sig.
No, alltså, delar du information så då är det ett brott i sig. Men det är just det här att det finns alltså en praktisk, det kan finnas praktiska orsaker till varför du använder det av ett så kallat skatteparadis. Och nu då, framförallt på sista tiden, de senaste åren, så har ju då myndigheterna ingått diverse olika avtal med informationsbyte kors och tvärs som har gjort att det har blivit allt svårare att gömma diverse pengaströmmar från någon myndighet som inte skulle berätta det åt alla andra myndigheter.
Just det, så liksom de här liksom avslöjandena, stora avslöjandena får också här att se vi liksom konkreta följder med att striktare regelverk, kanske lagstiftningen förändras också. Jag tänkte att vi var inne på det här liksom att den här liksom kritiken mot skatteparadis blir ju lite som en cocktail där både liksom moral och juridik liksom på något sätt ingår som ingredienser. Och i en rättsstat så ska ju på något sätt juridiken ändå spegla vår moraluppfattning. Den ska ju på något sätt hänga ihop. Men juridiken hänger kanske inte alltid med i hur vår uppfattning förändras. Men tror du att vi kommer se det här, att juridiken ändras på den här punkten?
Jag tror att om vi då talar om den här liksom skattetekniska sidan, så handlar det dock om en annan sak. Man har genom många förhandlingar under flera års tid så har diverse intresseorganisationer förhandlat till sig olika sorts möjliga undantag, och sen har någon nya regering gått in för att höja någon vissa skatter eller infört nya skatter, och sen blir det ett sån här liksom virvar av olika regler. Och när du då som privatperson eller företag navigerar inom det här virvaret, så är det fullständigt kosher, för att det är så här som det har förhandlats fram.
Men när det kommer de här stora avslöjanden och man har börjat liksom rikta den här spotlighten mera mot de här skatteparadisen de senaste åren, och folk blir på något sätt medvetna om den här systematiska skuggekonomin, och folk är då arga på det här, så ändrar det här liksom, tror du, på vår också moraluppfattning gällande hur vi ser på vårt liksom eget skatteplanerande? Eller är det så att liksom, så att säga, moralen glöms lätt bort när det sen gäller ens egna pengar?
Jag tror att det finns väldigt få företag eller individer som på riktigt vill betala mera skatt än vad du egentligen förväntas betala. Jag kan förstå väldigt bra. Jag är själv också förbannad på det här fenomenet. För att jag förstår att om liksom skatteindragningen i Finland skulle vara 100-procentig så skulle vi kunna sänka skatterna. Och det, det skulle vara väldigt bra för mig personligen, men det skulle också vara väldigt bra för den finska ekonomin. Det skulle bli mer konkurrenskraftig och allt sånt här.
Ja, och så är det pengar också som rinner ut ur landet som annars skulle kunna bidra till att upprätthålla liksom vårt välfärdssamhälle. Och därför funderar jag, varför överväger inte Finland att själv bli ett skatteparadis så att vi då liksom ser till att pengarna rinner hit tillbaka, vi lockar hit företag. Det finns ju länder som kör det här spåret. Varför?
Ja, absolut.
Borde Finland överväga det här?
No, alltså Finland borde nu i alla fall överväga något. Att det här med att inte göra någonting och hoppas på det bästa och hålla fingrarna i kors och ha en ekonomi som inte växer på och har vuxit på 14 år. Så.
Men skulle det inte då vara en quick fix att göra Finland till ett skatteparadis?
Alltså, jag menar, om du sänker på skatterna och gör det till ett skatteparadis så det funkar bara om det kommer tillräckligt mycket företag till Finland som så att säga resulterar i det att skatteindragningens nettosumma blir större.
Mm.
Och det är ju en sån här sak som man tyvärr förstås också av politiska skäl aldrig kommer till en konsensus om.
Mm.
Men det här är i princip exakt det som Luxemburg eller Irland har gjort, och Finland borde absolut göra något motsvarande.
Martin Paasi från Nordnet, tack för att du kom hit till Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.